Ja, det hör väl till de mest dramatiska förändringarna i välfärden, den välfärd som vi möter varje dag så att säga, i vårt dagliga liv. I början av seklet hörde Sverige till de länderna som hade den sämsta bostadsstandarden i Europa. Och nu vid seklets slut så hör vi till de länder som har den högsta bostadsstandarden i Europa. Jag tror att det är svårt att hitta någonstans där förändringen på boendes område har varit så omfattande under 1900-talet som i Sverige.
Och den som säger så, det är Gösta Blücher, arkitekt och professor i fysisk planering. För många blekingar känd som förra generaldirektören för Boverket. Han ska ta oss med på en resa i Blekinge och i tiden. Just nu är vi i någonting som heter Kyrkestadstorpet på Eriksbergs ägor. Det ligger här in till Dragsöviken. Och vi har klivit in i det här lilla torpet från seklets början. Jag tror att de flesta förstår vad jag säger om jag säger en liten rödmålad stuga med vita knutar och papptak.
Ja, och vedspis och kamin och kakelugn. Utan vatten och utan avlopp. Det här huset kan vara 40-50 kvadratmeter totalt sett. Och här kunde bo upp till en 15-16 personer. Barnkullarna var ju oerhört stora på den tiden. Och nu står vi på ett torp på landet och de flesta bodde ju på landsbygden då. Jag tror bostadsnöden i städerna var ännu större i slutet på 1800-talet. Där kunde man också ha inneboende i en bostad av den här storleken plus den egna barnaskaran. I slutet på 1800-talet, runt 1870, fanns i de större städerna, Stockholm och Göteborg, också rena kåkstäder med plåtskjul och papplådor. Man pratar idag om favelas i Sydamerika utanför de stora städerna. Det var ännu sämre boende för många människor utanför Stockholm och Göteborg i slutet av 1800-talet.
Här i Blekinge hade vi kanske inte riktigt storstadsproblemen, men här talar vi ofta om backstugor. Och vi kan hänvisa till Lubbe Nordström som under sin resa i Sverige hittade Sveriges absolut sämsta bostäder här i Blekinge. Jag tror bland annat det var något litet torp med ett träd genom huset som stack upp rätt genom taket någonstans ute på Listerlandet.
Ja, den bostadsstandard som vi tittar på här där vi nu står, som alltså var den som gällde i slutet på 1800-talet, den kom på landsbygden att vara kvar mycket länge. Så när Lubbe Nordström gjorde sina resor på 30-talet så hade egentligen ingenting hänt med landsbygdens bostäder. Men man däremot i städerna hade börjat få en väsentligt bättre boende och börjat dra in vatten och få avlopp och få centralvärme och andra moderniteter. Och även lite mera yta till sitt förfogande. Men på landsbygden var det fortfarande eländigt och därav namnet på hans program Lortsverige.
Men vi kan räkna med att i början av det här seklet då bodde vi svenskar både trångt och i usla bostäder som inte gav oss särskilt mycket bekvämligheter.
Nej, det är alldeles riktigt. Det var inte så att man inte var medveten om problemen. Diskussionerna hade börjat redan i mitten på 1800-talet. Och en del idealister hade nog börjat försöka även bland industrifolk att skapa mönstersamhällen. Det finns en del försök till det. Då började också myndigheterna engagera sig mera. Man försökte skapa egna hemsfonder och annat för att göra det möjligt för de mindre bemedlade att få ett bättre boende. De första statliga åtgärderna, de är i seklets gryning.
Nu har vi flyttat oss både i tid och rum. Vi är närmare bestämt i Ronneby i ett område intill Blasius Königsgatan söder om Ronneby centrum. Och det vi ser här omkring oss, det tror jag är någonting som vi förknippar med det svenska folkhemmet.
Ja, det kan man säga. De här husen är byggda i början på 50-talet. Tillhör inledningen av efterkrigstidens bostadsbyggande. Väldigt typiska 50-talshus i tre våningar med två lägenheter per trappplan och halvtrappa upp till första planet. Lägenheterna var inte stora. Den dominerande bostaden på 50-talet var tvårummaren. På 30-talet hade det varit enrummaren. I en tvårummare räknade man alltså med att den klassiska familjen, mamma, pappa, två barn, skulle kunna bo.
En annan sak som väl också måste ha förändrats mycket från seklets början till den här tiden vid 50-talet, det är väl utrustningen i bostäderna?
Ja visst, här kom ju nu det moderna köket. Och det är också intressant att det var faktiskt ett antal kvinnor som skapade hemmens forskningsinstitut som började i slutet på 40-talet och visade hur man arbetade i ett kök. Och den höga svenska köksstandarden drevs fram av kraftfulla och kunniga kvinnor i slutet på 40-talet, början på 50-talet.
Och de här husen då är just här i gulvit puts eller tegel, ligger som längor fristående och lite luftigt inringade om gårdar. Och just den här gården har en liten lekplats. Här är det ordnat.
Ja, detta är också urtypen för folkhemmets bostadsbyggande. Det var här starten började till den stora omvälvningen. Diskussionerna hade börjat på 30-talet. Alva Gunnar Myrdal gav ut sin bok Kris i befolkningsfrågan i mitten på 30-talet. Och de menade att om man inte gjorde något kraftfullt åt bostadssituationen i Sverige så skulle inte Sverige kunna ha en positiv utveckling vare sig ekonomiskt eller kulturellt. Nu ska man väl säga att vad som sen hände med inledningen på 50-talet var också en kraftig inflyttning från landsbygden till städerna som ju sammanhängde med jordbrukets omvandling. Det skapade ju en bostadsbrist som ju drev på bostadsbyggandet, och instrumenten för att öka bostadsbyggandet skapades ju i slutet på 40-talet med statliga finansieringsgarantier, bostadsstyrelsen, de allmännyttiga bostadsföretagen och mycket annat. Men det som också är viktigt med det bostadsbyggande som började då i Sverige, det var till skillnad från i många andra länder, är att man inte satsade på kategoriboende, utan det bostadsbyggande som man ville driva fram med statliga och kommunala stödåtgärder, det var ett bostadsbyggande som skulle vara tillgängligt för alla. Man ville undvika ett segregerat boende i Sverige.
Så har vi flyttat oss igen till Kungsmarken utanför Karlskrona, där tre stycken längor med lägenheter slingrar sig fram här uppe på höjden. Miljonprogrammet är det här ett exempel på.
Bostadsbristen var ju oerhört hög på 60-talet, och dessutom så ökade ju folks betalningsförmåga mycket. Sverige hade ju en väldigt god ekonomisk utveckling, så efterfrågan på bostäder var oerhört hög. Men bland annat med hjälp av de pengar som samlades i AP-fonderna och naturligtvis genom kraftfulla politiska åtgärder så beslöt man sig ändå att sätta igång miljonprogrammet. Och genomförde också miljonprogrammet. Ja, den politisk målsättning och vision som faktiskt genomfördes. Så mellan 1965 och 75 så byggdes den miljon bostäder man hade tänkt sig. Och Kungsmarken är ju ett god representant för miljonprogrammet. Det är ett fint område. Vi står här, höga uppvuxna ekar, en underbart fin lekplats, berget böljar runt omkring oss och är måttligt hög. Man kan nog tycka att det är lite för höga hus här i Kungsmarken, men här på insidan av gården är höjden 5 våningar. Utåt är den ju 7 våningar. Om man tittar på husen också så är de ju faktiskt utformade med omsorg. Det är inte någon skrep arkitektur vi ser där, och inte minst lägenheterna. De lägenheter som byggdes de här åren höll ju mycket hög standard genomgående. Och det tror jag inte ens kritikerna av miljonprogrammet förnekar så här i efterhand, utan att lägenheterna var genomgående väldigt bra. Miljonprogrammet genomfördes ju faktiskt utan att byggkostnaderna steg. Det var ju en väldigt kraftig höjning av bostadsproduktionen, en väldigt kraftig ökad efterfrågan på byggresurser. Men ändå klarade man att genomföra miljonprogrammet utan ökade bygg- eller boendekostnader. Så att den familj som 1965 hade råd med en tvåa inom 20% av sin inkomst kunde 1975 flytta till en trea utan att behöva betala mer av sin inkomst. Lönerna hade stigit mycket snabbare än boendekostnaderna.
Och man lyckades bygga bort bostadsbristen?
Ja, man lyckades faktiskt bygga bort bostadsbristen. Till och med så man blev lite chockerad. 1972-73 så började det alltså uppträda tomma lägenheter i bostadsbeståndet. Man hade byggt så mycket så folket räckte inte riktigt till, om man säger så, för att fylla lägenheterna. Men byggandet fortsatte ju, var ju som en 500 000 tonare som inte gick att stoppa. Så att, först efter 1975 så sjönk flerfamiljsbyggandet mycket kraftigt och kom småhusbyggandet istället.
Så när vi står här idag nu och solen börjar titta fram lite också på den här gården som på något sätt bildas av krökarna som husen gör, då är det lite svårt att förstå varför blev de så utskällda?
Ja, jag tror att mycket berodde på storskaligheten. Och så lyckades man tyvärr också, det kanske sammanhängde med att man faktiskt blev av med bostadsbristen, så att valfriheten i boendet ökade. Och det var många som valde bort den här typen av bostadsområden när de skulle välja var de skulle bo. Och på det sättet så fick vi ett uppdelat boende, vilket vi hade sluppit under 50- och 60-talet. Och en del av områdena från den här tiden kom in i en ond spiral, kan man säga.
Nu är vi på Stumholmen i Karlskrona.
Stumholmen har ju blivit berömt i fackkretsar genom bostadsmässan 1993. Man talar allmänt om Stumholmskonceptet och tänker väl då på hur man har anpassat gammalt och nytt till varandra. Blandningen av gammalt och nytt, det är blandningen av bostäder och verksamheter. Och det är tillvaratagandet av de gamla byggnaderna för nya ändamål. Vi har de nya fina bostadshusen ut mot söder framför oss. Och bakom oss har vi det gamla tunnelbåtsmagasinet som nu är kontor för kustbevakningen. Och vi har båtsmanskasernen som är en utomordentligt fin konsthall. Och vi har beklädnadsfabriken som är ombyggd till hyresbostäder. Mycket eftertraktade vad jag förstår på marknaden idag.
Den här längan i två våningar som jag tycker ser gammal ut men som är nygjord för att smälta in i den här miljön. Är det då, som du sa, kulmen på det här århundradets bostadsförbättring?
Ja, det ska jag säga. Det här är det sista området, eller ett av de sista områdena som byggdes med det regelsystem som skapades i slutet på 40-talet. Bostäder som var avsedda för gemene man, alltså såväl den som ville bo här och hade höga inkomster som den som ville bo här och hade låga inkomster. Bägge skulle ha möjlighet och råd att bo i de här bostäderna. Det var inriktningen av politiken. Som många väl vet så steg ju boendekostnaderna rätt kraftigt efter färdigställandet och som sammanhängde med att politiken sedan dess har lagts om. Det vi hade uppnått då i början på 90-talet här i Sverige, det var världens högsta bostadsstandard, som var en lyckad förändring man hade genomfört jämfört med det vi såg när vi stod vid dagsverkstorpet från seklets gryning i början av det här programmet.
Men även om vi då har nått till Europas bästa bostadsstandard, eller kanske till och med världens bästa bostadsstandard, är det inte så också att det har blivit förfärligt dyrt att bo i Sverige? Inte klarar vi oss med 20% av inkomsten längre?
Nej, det gör vi inte. I dagsläget ligger kostnaderna för boendet över 30% av den disponibla inkomsten om man räknar på genomsnittsinvånaren i Sverige. Och det beror naturligtvis på förändringar som har skett framförallt under det senaste decenniet. Genom att man har dragit bort väldigt mycket av stödet för bostäderna, subventionerna till bostäderna. Och det kan man väl också säga när man säger att vi kanske inte idag riktigt har råd med det vi har åstadkommit.
Du sa också att du tror att här finns någonting nytt som pekar mot framtiden när det gäller vårt boende.
Jag tror att det kommer utmärkas mycket mer av variation och det ser vi här på Stumholmen. Jag tror till och med att man understundom kanske kan prata om ett mer kaotiskt stadsbyggande. De raka, enkla linjer som vi har sett under senare decennierna i Sverige, det kommer man att vända sig bort ifrån. Jag har hört någon arkitekt tala om sin stadsdel att han strävar efter att man ska kunna gå vilse i den. Det är väl ett uttryck för att jag tror att vi kommer att uppleva större variation, precis som vi också i övrigt i det kulturella livet, i hushållens preferenser och så, har mycket mer variation människor emellan i vad de tycker om och vad de tycker illa om idag. Så tror jag också att vi kommer få mycket mer variation i stadsbyggandet och i bostädernas utformning. Det som naturligtvis också har hänt med bostadsbyggandet är ju att den statliga regleringen har försvunnit. Det finns inte längre idag subventioner till bostadsbyggandet. Istället kritiserar man ju staten för att man tar pengar ifrån bostadssektorn för att använda till andra välfärdsändamål. Och det finns inte längre regleringar på samma sätt av bostädernas utrustning och planlösning och sådana saker. Och det tror jag inte heller vi kommer att få tillbaka. De individuella önskemålen från hushållen och människorna är det som kommer att styra bostadsbyggandet i väsentligt högre grad än politiska visioner och målsättningar.
Du nämnde också att vi har gått mot ett jämlikare boende i Sverige under det här århundradet. Tror du att ojämlikheten kommer att öka i framtiden?
Ojämlikheten har redan ökat. Den här vändningen som har skett i slutet på 90-talet har inneburit större skillnader i tillgången på bostadsstandard. Trångboddheten har ju ökat. Och jag ser egentligen inga tendenser till att den utvecklingen skulle vända. Precis som på arbetsmarknaden med ökade löneskillnader så finns det nog anledning att förvänta sig att också skillnaderna i bostadsstandard kommer att bli större framöver.